Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
I kapitel 8 fick vi möta 6 av Jesu under. Och här i kapitel 9 får vi se honom utföra ytterligare 6 under. Och Matteus blir kallad. Jesus diskuterar med fariseerna och fortsätter sin gärning i Galileen. Vi läser från Matteus kapitel 9, verserna 1-8. Sedan steg han i en båt och for över och kom till sin egen stad. Där förde det till honom en lam man som låg på en säng. När Jesus såg deras tro, sade han till den lame: Var frimodig, min son. Dina synder är förlåtna. Men några av de skriftlärda sade till sig själva: Han hädar. Men Jesus visste vad de tänkte och sade: Varför tänker ni onda tankar i era hjärtan? Vilket är lättare att säga: Dina synder är förlåtna, eller att säga: Stå upp och gå? Men för att ni ska veta att människosonen har makt på jorden att förlåta synder. Och nu talade han till den lame: Stig upp och ta din säng och gå hem. Då steg han upp och gick hem. När folket såg detta blev de förfärade och prisade Gud som hade gett en sådan makt åt människorna. Jesus återvänder till Kapernaum, och av det som Markus skriver om den här händelsen så vet vi att den lame mannens vänner firade ner honom genom ett hål i taket, in i det rum där Jesus var. Och Jesus, han börjar alltså med att tillsäga honom syndernas förlåtelse. Några fariser som hör det här tycker att det är rena hädelsen. De säger det inte, de bara tänker det. Men Jesus visste vad de tänkte. Och så frågar han dem: Vad är lättare att säga? Dina synder är förlåtna, eller ta din säng och gå? Dessa skriftlärda trodde inte att Jesus kunde resa upp denne man från hans sjukdom. De svarade inte på Jesu fråga. Hade de svarat hade de väl sagt: Tja, för oss är det ena lika svårt som det andra. Och då mannen reste sig från sin säng så betydde det att han som kunde läka hans sjukdom, han var den som kunde förlåta synder. Men det ser ut som om människorna var mer fascinerade av att mannen reste sig upp och gick. För det var först då man började prisa Gud. Men lägg märke till hur Jesus handlar. Det är som han säger: Jag ser att du är lam, men du har ett problem som är mycket större än det. Jag ser vad som verkligen tynger dig. För jag ser det som ingen annan ser. Men var frimodig, min son. Dina synder är förlåtna. Men så ser han vad fariseerna och säkert också en hel del andra tänkte. Och så säger han att han ska uppresa denne man från sjuksängen. Varför ska han uppresa honom? Därför att det är så synd om den stackaren? Nej, han ska uppresa honom för att både den sjuke och också allt folket ska veta att människosonen har makt att förlåta synder.
Skrifternas Jesus kom in i mitt hjärta, tog all min oro, förbarmade sig. Villigt han bar all min synd och min smärta, då han på korsträdet dog. Han bar all min synd och min smärta, då korsträdet dog just för mig.
I Matteus 9, vers 19-13 läser vi: När Jesus därifrån gick vidare fick han se en man som hette Matteus satt vid tullhuset. Han sade till honom: Följ mig. Då stod han upp och följde honom. När han sedan satt till bords i hans hem kom många publikaner och syndare och satt till bords tillsammans med Jesus och hans lärjungar. Då fariseerna såg detta sade de till hans lärjungar: Varför äter er mästare tillsammans med publikaner och syndare? När han hörde detta sade han: Det är icke det friska som behöver läkare, utan det sjuka. Gå bort och lär er vad detta betyder. Barmhärtighet begär jag, inte offer. Jag har icke kommit för att kalla rättfärdiga, utan för att kalla syndare. Matteus begränsar sig ödmjukt till att berätta om sin egen kallelse med dessa få verser. Medan Lukas talar om att Matteus, eller Levi som han också kallas, höll en stor festmåltid för Jesus i sitt hem. Och Matteus har tydligen inbjudit flera av sina kollegor för att även de ska få tillfälle att möta Jesus. Men fariseerna tror inte att det är rätt att äta med publikaner och syndare. Och det är det många av Guds folk som fortfarande tror. Men det skadar inte att bjuda hem en syndare på middag eller kaffe. För det är ju just dem vi önskar ska bli vunna för Kristus. Vi måste ha en naturlig kontakt med dessa som inte är Guds barn. Jesus är den store läkaren. Han kom för att läka mänsklighetens huvudsjukdom, som är synden. Och det borde vi säga till alla små kristna grupper som har sina samlingar, missionskvällar, studiegrupper och festsamlingar utan att inbjuda ofrälsta. Och om de kommer så är det väl ofta risk för att de blir utfrusna. Kanske inte så mycket därför att man önskar att göra det, men mera på grund av osäkerhet. Men Matteus enorma tillit och förtröstan till Jesus får honom att inbjuda många av sina gamla vänner, och Gud välsigne honom för det. För där Jesus är, där är det alltid hopp. Fariseerna hade nog ingen förståelse för Jesus, att han kallade en son som Matteus, och ännu mindre förståelse för att han går med honom hem och äter vid samma bord. Och när i tillägg alla slags publikaner och syndare också blir inbjudna, då gick det för långt. Och med sträng blick och fasta steg går ett par av fariseerna fram till några av lärjungarna och frågar: Varför äter er mästare tillsammans med syndare? Och Jesus, han får höra detta. Och han säger: Vem är det läkaren behandlar? Jo, sjuka patienter. Vem är det syndares frälsare vänder sig till? Till syndare, naturligtvis. Fariseerna förstod ingenting av det här. När mästaren satt till bords så borde han först av allt vara intresserad av att få sitta tillsammans med dessa väl ansedda män i samhället. Och inte orena sig genom att äta tillsammans med syndare. Nej, publikaner och syndare borde han hålla sig för god för att sitta till bords med. Borde hålla sig för god, ja. Men Jesus, han håller sig inte för god. Han är god. Och det är en avgörande skillnad. Så citerar Jesus orden från Hosea kapitel 6. Ty jag har behag till kärlek och inte till offer, och till Guds kunskap mer än brännoffer. Och Jesus, han säger det så enkelt och så klart han kan. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan för att kalla syndare. Och salig är du, min vän, om du kvalificerar till den gruppen.
Jag vill hellre ha Jesus än silver och guld. Jag vill hellre bli hans och förlåten min skuld. Jag vill hellre ha Jesus än hus och land. Jag vill hellre gå lätt av hans sårade hand än att vara kung, äga gunst och makt, men i syndens grepp förbli. Jag vill hellre ha Jesus än världens prakt. Du blott tomhet är där i.
I Matteus kapitel 9 läser vi från vers 14 till och med 17. Då kom Johannes lärjungar till honom och frågade: varför fastar vi och fariseerna, men icke dina lärjungar? Jesus svarade dem: icke kan väl brudgummens vänner sörja så länge brudgummen är hos dem. Men den tid skall komma då brudgummen tas ifrån dem. Då skall de fasta. Ingen sätter en lapp av okrympt tyg på ett gammalt klädesplagg, ty den nya lappen river sönder klädesplagget, och hålet blir värre. Icke heller slår man nytt vin i gamla lädersäckar, ty då sprängs lädersäckarna sönder, vinen rinner bort och lädersäckarna fördärvas. Nej, man slår nytt vin i nya lädersäckar, då blir båda delarna bevarade. Johannes lärjungar hade lagt märke till Jesus. Trots allt så var ju några av Jesu lärjungar ursprungligen Johannes lärjungar, bland annat Andreas och Filip. Och de andra av Johannes lärjungar, de har lagt märke till att Jesu lärjungar inte fastar. Och nu undrar de varför. Som vi tidigare nämnt så var Johannes en gammaltestamentlig profet, även om han levde på Jesu tid. Bland annat Malaki hade förutsagt att han skulle komma som en som skulle bereda Herrens väg. Och Jesus förklarar att fasta är något som även gäller hans lärjungar. Men det är en speciell tid, den period då han själv kroppsligen vandrar med dem på jorden. Så länge brudgummen är hos dem är det inte naturligt att fasta. Men då brudgummen tas ifrån dem, då skall de fasta, säger Jesus. Det råder inga tvivel om att fasta är något som verkligen har stor betydelse för den kristne idag. I Jesaja kapitel 58 så säger Israels barn till Gud: vad tjänar det till att vi fastar när du inte ser det? Och då svarar Gud, och vi läser svaret i Jesaja kapitel 58 verserna 4-7. Ni håller fasta med kiv och split, med hugg och slag av gudlösa nävar. Ni håller inte fasta på ett sådant sätt att ni kan göra er röst hörd i höjden. Skulle detta vara en fasta sådan som jag vill ha? Skulle detta vara en rätt späkningsdag? Att man hänger med huvudet som ett sävstrå och sätter sig i säck och aska. Vill du kalla sådant att hålla fasta, att fira en dag till Herrens behag? Nej, detta är den fasta som jag vill ha, att ni lossar orättfärdiga bojor och löser okets band, att ni ger det förtryckta fria och krossar sönder alla ok. Ja, att du bryter ditt bröd åt den hungrige och skaffar det fattiga och husvilla husrum. Att du klär den nakne var du ser honom och ej drar dig undan för den som är ditt kött och blod. Det är ju något av en återklang av det Jesus sa i kapitel 7 i Matteus. Icke kommer var och en in i himmelriket som säger till mig, Herre, Herre, men den som gör min himmelske faders vilja. På samma sätt som det inte hjälper att ropa om man inte är redo att inrätta sitt liv efter det Jesus säger. På samma sätt hjälper det lite att fasta om man inte bryr sig om vad Gud verkligen vill. Ty allt detta är alltså sådant som går på vårt sätt att leva. Tro och praktisk konsekvens hör alltid ihop. Låt oss verkligen tänka över dessa ord i Jesaja kapitel 58. Men använd nu inte dessa verser till att bortförklara den fasta som består rent kroppsligt i att avstå från mat. Och se inte den kroppsliga fastan som en plikt eller en lag. För det är inte något du i Nya testamentet är pålagt. Jesus ger inget påbud om fasta. Likaväl säger han att när han har lämnat jorden skall hans lärjungar fasta. Fastan är en rättighet som Gud har givit mig. En möjlighet där jag får sträcka min kropp och min själ mot Gud på ett speciellt sätt. Ja, på ett speciellt sätt utgjuta mitt hjärta för Herren. Så säger Jesus att man slår inte nytt vin i gamla lädersäckar. Det gamla förbundet och därmed lagens tillämpning i det gamla förbundet upphör snart. Jesus hade inte kommit för att lyfta fram Guds lag under det gamla förbundets mantel. Han kommer med en helt ny mantel, en ny klädnad. Och det är rättfärdighetsdräkten som blir given till alla som inte gör något annat än att tro på honom. Han har inte kommit för att försöka fixa och reparera på det gamla förbundet. Det är inte en kombination av att du ska ta dig samman och hålla Guds lag för att förtjäna hjälp av Herren. Nej, Jesus har inte lagen som utgångspunkt. Men här är det viktigt att minnas att han upphäver inte lagen. Han uppfyller den. Och det är det han som gör. Han gör allting nytt. Och han fyller inte andens vin i lagens gamla skinnsäck. Det är som Johannes säger i Johannes 1, vers 17. Ty lagen blev given genom Moses, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Och vi läser vidare i Matteus 9 från vers 18 till 26. Medan han talade detta till dem kom en synagogföreståndare fram, föll ned för honom och sade, min dotter har just dött, men kom och lägg din hand på henne så att hon blir levande igen. Då stod Jesus upp och följde honom tillsammans med sina lärjungar. En kvinna som i 12 år hade lidit av svåra blödningar närmade sig honom bakifrån och rörde vid hörntofsen på hans mantel. Ty hon sade till sig själv, om jag bara får röra vid hans mantel blir jag frisk. Då vände Jesus sig om och när han fick se henne sade han, var frimodig, min dotter. Din tro har hjälpt dig. Och kvinnan var frisk från den stunden. När Jesus sedan kom in i synagogföreståndarens hem och fick se flöjtblåsarna och den upprörda folkskaran sade han, gå ut. Flickan är icke död, hon sover. Då skrattade de hånfullt åt honom. Men sedan folket hade visats ut gick han in och tog flickan vid handen. Då reste hon sig upp, och berättelsen om detta spreds över hela den trakten. Vi möter här det åttonde och det nionde undret som Matteus beskriver Jesus göra. De hör samman på ett sätt. För kvinnan som lider av blödningar möter han när han är på väg hem till Jairus. Guds vägar är oransakliga. Vi kan faktiskt säga att genom att Jairus dotter är sjuk så får den blodsjuka kvinnan möta Jesus. Eljest hade han inte färdats på denna väg vid denna tid. När det gäller denne synagogföreståndare så berättas i Lukas evangeliet att han kastade sig ned för Jesu fötter och bad Jesus komma hem till honom, för han hade en enda dotter och hon låg för döden. Och medan Jairus talar med Jesus så kommer någon från hans hem och berättar: din dotter är död, besvära inte mästaren mer. Men han vänder sig i alla fall till Jesus i sin nöd, och Jesus går med honom hem. Men berättelsen om Jairus och hans dotter blir berättat i två avdelningar. Och mittemellan så kommer denna händelse med kvinnan som lider av svåra blödningar. Lägg märke till, Jairus dotter var 12 år gammal. Denna kvinna hade lidit av sin sjukdom i 12 år. I ett ungt liv hade 12 ljusa år som hade framtiden för sig plötsligt kommit till en ände. Och när denna kvinna möter Jesus så är det 12 år med lidande och mörker som får sitt slut, då ljuset plötsligt bryter ut i denna kvinnas liv. Och vi lägger märke till vad kvinnan gör. Jesus rör inte vid henne som han gjorde vid många andra under. Hon rörde vid hörntofsen på Jesu mantel. Men det var ju inte metoden som botade henne, men hennes tro på Jesus. Och därifrån fortsätter Jesus till Jairus hem. Parallelltexten i Lukas 8 berättar att Jesus talade till henne och sa: flicka, stå upp. Detta är första gången Jesus uppväcker en död. Det sker genom att han talar till henne. Hon uppväckes i kraft av hans ord. Och detsamma skedde med Lazarus. Ryktet om vad som hänt med Jairus dotter spreds över hela trakten. Matteus kapitel 9 läser vi verserna 27-31. När Jesus gick därifrån följde två blinda män med honom. De ropade: Davids son, förbarma dig över oss. Och då han kom hem gick de fram till honom. Jesus frågade dem: tror ni att jag kan göra detta? De svarade honom: ja, Herre. Då rörde han vid deras ögon och sade: som ni tror skall det ske med er. Och deras ögon öppnades. Jesus talade strängt till dem och sade: se till att ingen får veta detta. Men det gick ut och spridde ryktet om honom över hela den trakten. Vi lägger märke till att de säger Davids son om Jesus. Det betyder att de bekänner honom som den utlovade Messias. Det är en stark bekännelse. Precis som han sa till den spetälske, så säger han till dessa två män att de ska inte berätta för någon vad som hänt. Jesus har omsorg för den sjuke. Han botade det sjuka. Men det var något som var viktigare än det. Han hade en gärning som måste genomföras. I Markus 1, vers 45 får vi veta att därför att den spetälske inte följde Jesu order om att inte tala om det här för någon. Därför kunde inte Jesus längre öppet gå in i någon stad. Jesus har alltid rätt, både då han ber oss att öppet bekänna och vittna, och när han ber oss att tiga, fastän vi har något helt fantastiskt att berätta. Och vi läser från vers 32. När det var på väg ut förde man till honom en dövstum man som var besatt. När den onde anden hade blivit utdriven talade den dövstumme. Då förundrade sig folket och sade, något sådant har man aldrig sett i Israel. Men fariseerna sade, det är med de onda andarnas furste som han driver ut de onda andarna. Här nämner vi bara att vi lägger märke till både folkets och fariseernas reaktion. Och vi läser vers 35-38. Jesus gick omkring i alla städer och byar och undervisade i deras synagogor. Predikade evangelium om riket och botade alla slags sjukdomar och alla slags krämpor. När han såg folkskarorna greps han av innerligt medlidande med dem, eftersom de var så illa medfarna och hjälplösa, lika som får som inte har någon herde. Då sade han till sina lärjungar, skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Det som varit ledare och äldste efter Guds hjärta, de har alltid varit herdar. Inte karusellhästar som så förträffligt kan underhålla en publik, men herdar som kan förbinda det sårade. En herde måste tåla att se blod. Be om andliga ledare som har ett herdehjärta, som har medlidande med skarorna, som har något av Guds nöd utgjuten i sina hjärtan. Jag är rädd att det är många så kallade herdar idag som inte är kallade. De har bara kommit. Det är så få kristna idag som verkligt ropar till Gud, till skördens herre, att han ska sända ut arbetare till sin skörd. Därför har vi också få ledare som är en frukt av församlingens innerliga bön till Gud. Min vän, den dagliga bibelläsningen är livsviktig. Alltså ett regelbundet andaktsliv, goda vanor och rutiner. Stillheten i bön är viktig. Och att öva sig i Guds fruktan, det vill säga öva sig i att förneka sig själv, det är också viktigt. Kristenlivet är ett liv i bön, och det är inte lagiskt, men det är en ganska enkel praktisk sanning att säga, detta kräver disciplin. Om inte din bön blir så lång, så börja att be. Be Gud att han sänder ut arbetare till sin skörd. Och var även redo att säga, se här är jag, sänd mig. Då sade han till sina lärjungar, skörden är stor, bed. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm.